Två texter, en lång och en kort, en ur Gamla testamentet och en ur Nya, som båda berättar om Guds härlighet. Först från Andra Moseboks 33 kapitel. Jag läser där från den 12:e versen och en bra bit framåt. Mose sa till Herren: du säger att jag ska leda detta folk på dess väg, men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt att jag står dig nära och att jag har din gunst. Om du sätter värde på mig, så låt mig veta dina planer. Då kan jag lära känna dig och behålla din gunst. Och kom ihåg att folket är ditt. Herren svarade: jag ska själv gå med er så att du slipper oroa dig. Om du inte själv går med, sa Mose, så låt oss få stanna här. Hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har din gunst om du inte går med oss? Att jag och ditt folk utmärks framför alla andra folk på jorden? Herren svarade: jag ska göra vad du ber mig om, ty du har min gunst och du står mig nära. Mose sa: låt mig få se din härlighet. Herren svarade: jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig, och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot, och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Han fortsatte: mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Sen sa Herren: här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då ska jag ta bort min hand och du ska se mig på ryggen, men mitt ansikte får ingen se. Och så ifrån Johannes evangeliets första kapitel, den 14:e versen. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Låt oss be igen. Ja, herre, vi står här bokstavligt talat med tomma händer. Om inte du kommer och ger oss ditt ord på ett levande sätt. Men herre, tack för att du är här genom din helige ande och vill lysa på ditt ord så att det för oss blir liv och mat och näring och utmaning. Och jag ber, låt det undret ske idag. Och jag ber med Mose, låt oss få se din härlighet. I Jesu namn. Amen. Vi lever i en tid, och man tror man måste också säga i en del av vår värld, där vi i stort sett helt och hållet har avskaffat den Gud som i höghet och prakt drar förbi. Den Gud man skyler sig för. En Gud man i ordets djupaste bemärkelse fruktar. Vi har ersatt denne Gud med en snäll och ganska harmlös gudsbild. Och jag tänkte fundera i predikan idag om det bara är bra. När jag läser Mosebön, hans bön som ju är en bön för hans egen del. Mose ber för sig själv, för sin relation med Gud här. När jag läser den bönen så rör den mig djupt. Jag tillhör själv inte de människor, jag tror att vi är ganska många som umgås, för att citera Bibeln, med höga tankar. Jag är på det hela taget en ganska nöjd människa, tycker att jag har det väldigt bra. Men den här bönen, den rör mig på djupet. Låt mig få se din härlighet. För vad ska man be om för egen del? När man tillhör de omåttligt privilegierade människor som kan åka på semestrar, som har pålitliga vänner runt sig, som bor i ett hus som håller kylan ute om vintern och som varje dag kan gå till ett djupt meningsfullt arbete. Vad ska man be om för egen del då? Sedan en tid tillbaka ber jag med Mose. Låt mig få se din härlighet. Det är lätt att man fastnar i den här berättelsen om Mose i det yttre skeendet. Tidigare i andra Mosebok, 33 kapitlet, så har det berättats om ganska stora manifestationer runt Guds närvaro eller Guds härlighet. Det berättas att varje gång Mose gick in i uppenbarelsetältet så skyldes ingången till tältet av en molnstod som blev stående där, och att folket ställde sig vid ingången till sina tält i vördnad och respekt. De ställer sig på avstånd mellan Gud, medan Gud talar med Mose i uppenbarelsetältet. De ställer sig långt borta. Det är ett avstånd. Och det går inte att läsa texterna utan att man också ser. Det är ett visst mått av rädsla. Någon form av fruktan. Vem vågar gå nära där? Men det är inte manifestationerna den här berättelsen handlar om. Berättelsen har en insida som handlar om modet att leva, om modet att gå Guds väg, djupast sett om närhet, förtrolighet och vänskap. Och ordet härlighet är ett ord som djupast sett betyder tyngd, och jag ska snart återkomma dit. Mose står inför att dra vidare med folket, och uppgiften känns uppenbarligen många nummer för stor för honom. Han har redan sett hur Gud manifesterar sin härlighet på det ena efter det andra sättet. Nu när han är ensam med Gud så ber han inte om mer av samma sort. Han ber inte om tydligare rökstoder eller eldstoder eller molnstoder. Det här verkar handla om något annat, om att få lära känna denne molngud på ett djupt personligt sätt. Att få veta Guds planer, som han säger. Lägg märke till att språket här, mitt i allt det här storvulna, är ömt och innerligt. Mose vill veta att han har Guds gunst. Mose vill veta att Gud går med honom, citat. Det är snarare det här en härlighet i form av manifestationer som samtalet mellan Mose och Gud rör sig om. Ibland talas det om yttre synliga manifestationer av det andliga på ett sätt som ger vid handen att om Gud bara skulle visa sig lite tydligare, visa upp sig lite mer, alltså göra saker som syns och hörs och är bevisbara, så skulle det andliga läget förändras. Vi som trons folk skulle bli mer trosvissa och världen skulle få lättare att tro. Jag är inte riktigt säker på att det är så. De starka uttrycken har en svaghet. Och det har de just där i att de i någon mån liknar rusningsmedel. Alltså mycket vill hela tiden ha mer. Och ganska snart så är man inne i någonting som också lite spärrar vägen för innerlighet och ömhet. Vi lever i ett kulturklimat som minst sagt kräver allt mer och allt starkare på nästan alla områden i livet. Förra lördagen, för en dryg vecka sedan, så satt jag med predikan på dagen. Och på kvällen så tittade jag på Melodifestivalen på tv. Jag gissar att jag inte är helt ensam i detta fromma rum som gjorde det. Jag ska säga precis som det är. Jag såg bara en liten stund och det var inte ett val, utan jag råkade fixa en liten grej på fjärrkontrollen som jag länge hade tänkt fixa, och allting blev svart. Och sen förblev det svart. Ja, så kan man ju också tolka det. Däremot så hann jag se så mycket att vi satt och kommenterade, och så slogs vi av att det är som om sångerna, själva melodierna, i någon mån också rösterna i den här tävlingen. De som bär eller gestaltar de melodier som nu ska tävla bara har blivit en liten ynka del av det som idag krävs för att en låt ska ha en chans i vårt samhälle. Alltså, scenerna har blivit otroligt mäktiga byggen. Det är mer och mer avancerad teknik. Det är allt mer spektakulärt. Det är dansare, det är pyroteknik, det är enorma ljusriggar och det är ljusspel som bara eskalerar och eskalerar. Och det tycks bara gå åt ett enda håll. Det måste bli starkare för att vi på något sätt ska tycka att det här är bra nog. Det var då, när tvn hade svartnat, som jag tänkte tanken att det tycks faktiskt som om Gud genom historien har valt att gå den motsatta vägen. Vilket är väldigt intressant. Så jag tog några morgnar och så följde jag Guds härlighet genom alla bibeltexter som berättar om hur Guds härlighet gestaltar sig eller uppenbarar sig. Guds härlighet är ett centralt begrepp genom hela Bibeln, särskilt manifesterad i Gamla testamentet runt förbundsarken, det heliga som Israels folk bar med sig. Särskilt fokuserad under ökenvandringen till tabernaklet, senare särskilt manifesterad vid templet i Jerusalem, i det allra heligaste. En slags fysiskt förnimbar Guds närvaro eller påtaglighet. Det är oftast i skepnaden av dramatiska naturfenomen. Man skulle kunna säga, om man gör det här oerhört förenklat, att berättelsen om Guds härlighet går från rökstoder och eldstoder och det spektakulära till i andra änden den dramatiska upplösningen av världshistorien, där uppenbarelseboken, själva upplösningskapitlet, berättar om det ögonblick när skyar ska brista, när ljus ska explodera, när Jesus kommer tillbaka märk i makt och härlighet med alla sina änglar, och allas ögon ska se honom. Det där märkliga världshistoriska ögonblicket. Det går från härlighet i synlig bemärkelse till härlighet. Och det dundrar på något sätt i båda ändarna. Men mellan det så stillnar uppenbarelsen i Bibeln på ett ganska märkvärdigt sätt. Uppenbarelsen stillnar. Och jag vet att det jag just nu ägnar mig åt i 30 sekunder är aningen vidlyftig bibeltolkning. Men det känns som om, när man läser de här texterna i följd, så känns det som om himmelens Gud kommer till en punkt där han tänker, och nu förmänskligar jag Gud, men där Gud tänker: det här fungerar inte längre. Detta med rökstoder och eldstoder och blixt och dunder ger inte önskat resultat. Ju mer jag visar mig, desto mer drar de sig undan. Ju starkare jag uttrycker mig, desto mer avstånd och de facto desto mer rädsla. Och hör, utan att förändra eller reducera sig själv, så byter Gud strategi och låter sin härlighet ta en skepnad som vi kan möta. Han gör bildligt talat de flammande himlafenomenen till en tunn ljusstråle som han skickar in, inte bara i den här världen, utan in emot vart och ett av våra enskilda liv. Vem vet om det inte var någonting av det här som Mose bad om. Han behövde något annat än en gud som tog formen av ett moln eller ett eld. Han behövde en gud som gick med honom. En jämnsides gud. En gud med ett mänskligt ansikte och med en blick som gick att möta. Och det är precis det här aposteln Johannes ser och hänfört rapporterar i den där korta texten i början. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Hur ser Guds härlighet ut i Nya testamentet? Och hur ser Guds härlighet ut i mötet med sådana liv som ditt eller mitt? Två ord har blandat sig in i min bön. Och det är orden närhet och tyngd. Närhet och tyngd. Påfallande många av Gamla testamentets böner, påfallande många, är adresserade till en Gud som står långt borta. Det beds av människor som försöker ropa hit Gud till deras liv. Och så kommer Jesus och bryter in i den här världen i ett barns skedad. Han växer upp, han blir en kringvandrande förkunnare och ett budskap finns ständigt på hans läppar. Och det är himmelriket eller Guds rike är nära. Alltså inte bara i tid att Guds rike är på ingång, utan Guds rike är också nära i termer av avstånd. Det är inte längre långt bort man ska söka Gud. Guds rike, säger Jesus, är på mycket nära avstånd. Med Nya testamentets ord där en annan författare i Efesierbrevet fyller i. Men nu, tack vare Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Jesu Kristi blod. Efesierbrevet 2:13. Och Romarbrevet fyller i och säger: ordet är dig nära. Och märk, närheten tar inte bort heligheten. Närheten tar på inget sätt bort vördnaden eller respekten eller upphöjdheten hos Gud. Tvärtom, det är en helig Gud som kommer oss nära i Kristus. Och jag upprepar, utan att förändras eller reduceras så tar Gud en form där närhet och helighet plötsligt kan mötas. Gud fortsätter att vara den upphöjde. Den man inte snubblar in hos med ett hejsansvejsan. Utan den Gud som man respekterar och vördar på riktigt i sitt liv. Jag tror att den här insikten är oändligt viktig. Kanske kan man säga att den är viktig för trons utveckling. Kanske kan man också säga att den är viktig, lite motsägelsefullt, för trons värme eller liksom innerlighet. För varje bärande kärleksrelation, det vet alla ni som älskar någon, varje bärande kärleksrelation kräver både och, alltså både närhet Det intima, det innerliga och distansen eller avståndet ibland. Och nu tänkte jag, därför att idag, ni vet ju vad det är för dag idag. Det är äktenskapets dag idag. Och jag vet att jag talar alltid om äktenskap väldigt sparsamt, för att jag vet att i en så här stor samling så är det många som inte lever i äktenskap och av olika skäl, och därför gör vi det med varlig hand. Men den här dagen tycker jag ändå att man kan ta sig friheten att göra det nu ska göra. Nämligen, jag ska läsa en dikt för er. Håll i er. Och den här brukar jag hala fram vid riktigt högtidliga tillfällen i vigslar. Och jag vet inte om jag hade den när jag vigde Samuel och Hanna, som vi nyss välsignade deras barn. Men det är möjligt att jag hade det. Det är Verner Aspenström, en av våra svenska stjärnpoeter verkligen, som har skrivit den. Och dikten heter Växelvis. Och den lyder så här. Jag misstror det jämlika. Jämlika styrkor förebådar krig. Jag misstror det oböjliga. Ingens uppgivelse är bådas död. Ingen kan ensam vakta sin levnad. Någon måste kunna stiga, någon sjunka. Tidvis vara eld och tidvis glömska. I oupphörlig växling och förbidan. I natt ska min kärlek bära oss båda. I morgon ska din kärlek bära oss båda. Det är Verner Aspenström, så det skriker om det. Det här är något av det vackraste jag har läst. Men texten handlar inte bara om äktenskapliga relationer eller om ett parförhållande, utan den handlar om många storheter i våra liv. Idel närhet kan ödelägga det bästa förhållandet. Så konstigt är det. Idel närhet kan ödelägga. Jag förstår att vi har det väldigt bra, min Lotta och jag. När jag hör människor ibland säga till henne så här: men är det inte väldigt tråkigt för dig att Thomas är borta så mycket som han är? Ut och far och pratar överallt. Och så hör jag henne svara: jag tycker det är ganska skönt när han är borta. Då förstår jag att vi nog har det ganska bra. Vi vet vad vi har varann. Djupast sett är vi alltid på väg till varann. Och distansen ger rymd åt ett förhållande. Det förmerar vår längtan till varann. Orimliga förväntningar på närhet har mer än en gång tagit kål på de starkaste relationer oss emellan. Just det här är också kännetecken på en frisk och hållbar gudsrelation. Det kanske är de orimliga förväntningarna på närhet, att det ska kännas bra hela tiden, att Gud ska visa sig starkare och starkare i mitt liv, att han ska vara förnimbar hela tiden. Det är kanske det som har släckt den där tunna ljusstrålen av härlighet för alldeles för många. Man har väntat på någon slags blixt och dunder och rökstoder, och så har man inte märkt att Gud in i det liv du lever nu ständigt sänder sin tunna, tunna ljusstråle av liv. Den som kan förändra och förnya allt. Om relationen till Gud bara blir ett trallande, Jesus är min bäste vän och han är alltid hos mig, så riskerar själva livsrummet att implodera. Kristus är, och det måste sägas igen och igen, Kristus är också den som är höjd över allting. Den som sitter på majestätets högra sida i himmelen. Gud av Gud, lejonet av Juda, klädd i härlighet, en Gud för vilken man böjer sig. Ingen har fångat det mer koncentrerat än Petrus i sitt första brev. Där står det så här i den 15:e versen i det 3:e kapitlet. Men Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Märker du hur allt sammans liksom går ihop i en enda bibelvers? Här placeras vi närmast livets själva centrum, i hjärtetrakten. Och så säger Petrus, det är där Kristus ska hållas helig. Jag vet att det kommer tider när vi inte orkar annat än att sjunka ner emot att Gud är vår store vän, vår supporter. Gud är golvet längst ner i våra liv. Jag vet att det kommer sådana tider. Det där som Elis Malmström har fångat i den psalm vi sjöng till kollekten alldeles nyss. Sista raderna. Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet. Men livsrummet behöver också någonting där uppe. Någonting att sträcka sig emot. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Alltså det andliga livet är både ideal och djupa sett nåd. Där Gud får vara Gud, där tar livet höjd. Man kan kalla detta för avstånd eller distans. Jag väljer att kalla det för rymd. Kan det uttryckas vackrare än det som görs i skildringen av Jakob i Gamla testamentet? När han vid Betel har haft sin dröm om stegen där änglarna går upp och ner mellan himmel och jord, så står det att han vaknar. Han grips av fruktan och säger: hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Och lyssna. Ja, här är himmelens port. Alltså där heligheten finns. Där Gud också fruktas som den stora och upphöjde. Där skapas rym. Där öppnas en port emot det himmelska. När Johannes skriver att vi i Kristus såg Guds härlighet, så anmärker han ju precis det. Han säger att när vi såg honom, så såg vi att han var full av nåd och sanning. Och så till sist bara ett par ord om den där allra mest drabbande betydelsen av själva ordet härlighet. Vi får återkomma till den någon gång. Nämligen ordet tyngd. Låt mig få se din härlighet. Kan översättas. Låt mig i gemenskap med dig få tyngd över mitt liv. Vad är det? Ja, som ordet antyder så är ju det en slags relation, en andlighet som inte är lättflyktig. Något som i jämförelsen med den där äktenskapsdikten blir så tydlig, att det handlar om att tidvis stiga och tidvis sjunka. Ömsom var eld och ömsom vara glömska. Alltså, det är ingen fara om det andliga livet periodvis känns halvtrist och ospännande. Det är ingen fara om det är så. Därför att frälsningen sitter inte i vår känsla. Det finns ett fundament under allt sammans som är Jesu Kristi försoningsverk. Och det må storma och blåsa, men faktum kvarstår att vi tillhör honom, han tillhör oss. Och det är det som ger själva tyngden åt det andliga livet. Det behöver inte kännas bra hela tiden. Det är bra i botten och det räcker att det är så. Sen kan känslor, precis som i en vanlig relation, komma och gå. Men tyngden finns där och den består. När jag växte upp fanns det en tant i Philadelphia i Kramfors som, jag ska inte namnge henne, hon bedömde alltid alla gästande predikanter. En mardröm för övrigt. När man själv är resande förkunnare ibland. Men hon hade ett särskilt liksom bedömningssystem för alla. Och det, nu först inser jag att det kanske handlade om tyngden. Men hon, när något var bra så sa hon alltid att det här var rejält, sa hon. Och så tillade hon alltid, det var inget fladder, som hon sa. Det var inget fladder. Och det där gick som en löpelse genom församlingen när vi frågade efteråt. Hur var helgen? Hur mycket fladder var och hur lite fladder var det? Men det fanns någonting i det här att det inte for hit och dit. Och hennes uttryck är faktiskt ganska bra. Guds härlighet är inget fladder. Guds härlighet är tyngd. Djupt rotad i klippan Kristus. Det håller också när våra liv brister i fogarna. Det håller också när våra känslor ligger lågt på skalan. Det är om detta, djupskikt efter djupskikt av tyngd i livet, som Mose ber. När han redan har sett allt spektakulärt så står han inför Guds ansikte och så ryms hans bön i den där meningen som jag önskar att vi gör till vår. Låt mig få se din härlighet. Låt oss be. Livets Gud, tack för att du är här. Och det händer här att du manifesterar dig ännu i ett dån eller en blixt. Men jag ber också om modet att våga ställa in våra mottagningsapparater på en mer finstämd våglängd. Så att vi inte missar den där strålen av ljus som du sänder in i våra liv. Rakt in i våra djupaste, mörkaste hörn. Rakt in i vårt förakt. Rakt in i vårt självförakt. Här jag ber om att vi skulle få växa på det sättet att vårt livsrum både har ett golv att falla på men också har höjd att sträcka sig emot. Där vi lever för att bli heliga så som du är helig. Och är det där vi inte orkar? Tack för att det sista ordet alltid är nåd. Tack för att det finns också ett första ord här. Som är att du längtar efter oss och hela oss. Varje dag, livet igenom. Och jag ber med Mose, låt oss få se din härlighet. Låt oss få göra det i våra vardagliga liv, i våra relationer. Låt oss få göra det i den här församlingen, Herre. Låt oss se din härlighet som den möter oss i dig, Herre. Jag ber för våra syskonförsamlingar i den här stan med olika skyltar på sina hus. Herre, låt oss få se din härlighet. Och jag ber dig för en jord som är så sargad. Låt oss få se din härlighet. Amen.